From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session.
Musik under den här sessionen får vi av en kör, sammansatt av studenter från Brigham Young-universitetet. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. President Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet i kyrkan, leder den här sessionen.
Bröder och systrar, vi välkomnar er till den andra sessionen av den 183:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett att jag ska leda det här mötet. Vi välkomnar alla som samlats här eller som deltar via television, radio eller internet, liksom alla andra som samlats i stavcentra i olika delar av världen dit konferensen sänds via satellit. Vi vill uppmärksamma generalauktoriteter och generalämbetsmän som är närvarande under den här konferensen. För musiken under det här mötet står en kör bestående av elever från Brigham Young University under ledning av Ronald Staley och Rosalind Hall med Bonnie Goodliff vid orgeln. Kören inleder mötet med att sjunga Jesus, när tanken flyr till dig. Inledningsbön får vi sedan av broder Russell T. Oscarthorpe, söndagsskolans generalpresident, varefter kören sjunger När från nattligt viloläger.
Thank you. Our dear Father in heaven, we
Vår kära himmelske fader, vi samlas som dina heliga över hela världen för den här generalkonferenssessionen med tacksamhet i våra hjärtan för de många välsignelser vi får från dig. Vi tackar dig för den kärlek som vi kan känna från dig och från din son, och vi ber att vi må kunna känna det under hela den här sessionen och varje dag i våra liv. Vi är tacksamma för återställelsen, och vi tackar dig för att alla prästernas nycklar blivit återställda till jorden i vår tid. Och för att vi har en levande profet på jorden som kan utöva de nycklarna till förmån för oss. Särskilt beseglingens nycklar som tillåter oss att leva tillsammans för alltid som familjer. Vi ber nu att din ande må vara med dem som talar och med oss som lyssnar. Så att vår önskan att tjäna dig ska växa. Att vi ska vilja ställa oss till den våg av missionärer som predikar evangeliet över hela världen. Så att ditt rike kan gå framåt, ber vi i Jesu Kristi namn. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf.
President Dieter F. Uchtdorf ska nu framlägga kyrkans generalämbetsmän och områdets 70 för röstning. Varefter broder Robert W. Cantwell, verkställande direktör för kyrkans revisionsavdelning, läser upp årsrapporten. Han följs av broder Brooke P. Hales, första presidentskapets sekreterare, som presenterar statistisk rapport för kyrkan för året 2012.
It is proposed that we sustain Thomas Spencer
Monson. Det är föreslaget att vi stöder Thomas Spencer Monson som profet, siare och uppenbarare och president för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Henry Benjon Eyring som första rådgivare i första presidentskapet och Dieter Friedrich Uchtdorf som andra rådgivare i första presidentskapet. De som instämmer kan visa det. De som är emot om någon kan visa det. Det är föreslaget att vi stöder Boyd Kenneth Packer som president för de 12 apostlarnas kvorum och följande bröder som medlemmar av detta kvorum.
Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, and D. Todd Christofferson and Neil L. Anderson. Those in favor, please manifest.
De som instämmer kan visa det. Om någon är emot kan det visas. Det är föreslaget att vi stöder rådgivarna i första presidentskapet och de 12 apostlarna som profeter, siare och uppenbarare. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot kan det visas på samma sätt. Este Walter F. González har avlöst som medlem i presidentskapet från 70 kvorum. De som vill instämma i vårt tack kan visa det. Det är föreslaget att vi stöder Este Ulises Suarez som medlem i presidentskapet för de 70 kvorum. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot, visa det. Det är föreslaget att vi avlöser följande som områdes 70 från och med den 1 maj 2013.
Ruben B. Alio, Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Caprera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor K. Kang Chen, Kuo Jiang Chung, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Edward Duby, Matthew J. Eyring, Sion M. Fine Anganofo, Alfredo L. Gesatti, James B. Gibson, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan L. Herrera, Javier Ibáñez, Paulo H. Igionose, Douglas W. Jessup, Stephen C. Kerr, Joni L. Koch, Faustino López, Richard K. Melchin, Freebody A. Mensa, Benson E. Misaluca, Abelardo Morales, W.T. David Murray, K. Brett Netres, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickard, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Daroja, Manfred Schütze, Terence C. Smith, Ruben L. Espitale, Joshua Subandrio, Frank V. Trithel, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Luis Weidmann, Richard C. Zambrano,
Those who wish to join.
De som vill instämma i vårt tack för deras utmärkta tjänande kan nu visa det. Det är föreslaget att vi med uttryck för stor uppriktig uppskattning avlöser systrarna Elaine S. Dalton, Mary Ann Cook och Anne M. Dibb som unga kvinnors generalpresidentskap. Vi avlöser också alla medlemmar av unga kvinnors generalkommitté. Alla som vill instämma i vårt tack till dessa systrar för deras utmärkta tjänande och hängivenhet, var vänliga visa det. Det är föreslaget att vi stöder följande som nya medlemmar i de 70s första kvorum: Edward Dube, S. Gifford Nielsen, Arnulfo Valenzuela. Och som nya medlemmar i de 70s andra kvorum: Timothy J. Dykes, Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa, Terence M. Vinson. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot kan det visas på samma sätt. Eftersom man har kallats som medlem i de 70s andra kvorum avlöser vi också broder Adrian Ochoa som andra rådgivare i Unga Mäns generalpresidentskap. De som vill visa sin uppskattning kan nu visa det. Det är föreslaget att vi stöder följande som nya områdes 70.
Ruben Acosta, Frederick O. Akinbo, Omar A. Alvarez, Benedito Antunes, Alan C. Bett, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderon, Wilson B. Calderon, H. Marcelo Cardus, Yoke Sang Chan, Christopher Charles, Valerie B. Cordon, Paul R. Cowart, M. T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. De Antuniano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert R. Drayden, Robert J. Dutfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson, E. Xavier Espinosa, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiet, Mervyn C. Gide, Zhao R. Kral, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Coranting, Stephen O. Lang, Axel H. Leimer, Gustavo Lopez, José E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Morera, Katsuyuki Otahara, José Z. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Saban, Alfredo L. Salas, Netzahual Coyotl Salinas, Ciro Schmeil, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Speckman, Vern P. Stanfill, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Aisaki K. Tukuafu, Jacques A. Van Renen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Ellen R. Walker, Keith P. Walker, Hoi San Leonard Wu. All in favor, please.
Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot, det är föreslaget att vi stöder Bonnie Lee Green Oscarsson som generalpresident för unga kvinnor, med Carol Louise Foley McConkie som första rådgivare och Evelyn Neal Foot Marriott som andra rådgivare. De som instämmer kan visa det. Om någon är emot, visa det. Det är föreslaget att vi stöder övriga generalauktoriteter, områdes 70 och biorganisationernas generalpresidentskap som de nu är insatta. De som instämmer kan visa det. De som är emot kan visa det. Tack bröder och systrar för ert stöd och för er ständiga tro och böner för vår skull. Vi ber de nyligen kallade generalauktoriteterna och unga kvinnors generalpresidentskap att inta sina platser på förhöjningen.
It's a long walk.
Det är långt att gå.
As announced, Brother Cantwell will now read.
Nu kommer broder Cantwell att läsa revisionsrapporten. Därefter kommer broder Hales att framlägga den statistiska rapporten.
To the first presidency of the church.
Till första presidentskapet för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Kära bröder, enligt föreskrift genom uppenbarelse i kapitel 120 i Lärarförbunden auktoriseras utbetalningar ur kyrkans fonder av rådet för tiondemedlens användning. Detta råd utgörs av första presidentskapet, de 12 apostlarnas kvorum och presiderande biskopsrådet. Rådet godkänner budgetar för kyrkans avdelningar, verksamhet och fördelning till kyrkliga enheter. Kyrkans avdelningar använder medlen enligt godkända budgetar och enligt kyrkans riktlinjer och praxis. Kyrkans revisionsavdelning har tillgång till alla uppteckningar och system som behövs för att bedöma att kontrollen över bidrag till fonder, utbetalningar och skyddandet av kyrkans tillgångar är tillräcklig. Kyrkans revisionsavdelning är fristående från alla andra avdelningar och all annan verksamhet inom kyrkan, och personalen består av auktoriserade revisorer, auktoriserade internrevisorer, auktoriserade revisorer för informationssystem och andra kvalificerade yrkesmän. På grundval av genomförda revisioner anser kyrkans revisionsavdelning att intäkter och utgifter samt kyrkans tillgångar för året 2012 i allt väsentligt har upptecknats och förvaltats enligt professionella revisionsnormer, godkända budgetar och kyrkans riktlinjer och praxis. Högaktningsfullt, kyrkans revisionsavdelning, Robert W. Cantwell.
Första presidentskapet har som information till kyrkans medlemmar utfärdat följande statistiska rapport om kyrkans tillväxt och ställning för året som avslutades den 31 december 2012. Det totala antalet stavar var 3005 med 347 missioner, 591 distrikt och 29 014 församlingar och grenar. Kyrkans totala medlemsantal var 14.782.473. Ökningen av antalet barn med matrikelkort under 2012 var 122.273, med 272.330 nyomvända döpta under 2012. Den 31 december fanns det 58.990 heltidsmissionärer och 22 961 servicemissionärer som verkade i kyrkan. Fyra tempel invigdes under 2012. Kansas City i Missouri, Manaus i Brasilien, Brigham City i Utah och Calgary i Alberta i Kanada. Två tempel återinvigdes under 2012. Buenos Aires i Argentina och Boise i Idaho. Antalet tempel i verksamhet var vid årslutet 140.
We will now be pleased to hear.
Nu ska vi få nöjet att höra från äldsterna Richard G. Scott och Quentin L. Cook i det 12 apostlarnas korum. Kör och församling står sedan upp och sjunger O fröjda dig, du jord. Nummer 37 i Svenska hymnboken. Efter mellansalmen talar äldsterna Stanley G. Ellis och John B. Dickinson i det 70-års korum till oss. Efter dem talar äldste David A. Bednar i det 12 apostlarnas korum.
Many voices from the world in which we live tell us we should live at a frantic pace.
Många röster i den värld vi lever i uppmanar oss att leva hektiskt. Det finns alltid mer att göra och att åstadkomma. Ändå finns det djupt inom oss alla ett behov av en fristad där det råder lugn och ro, en plats där vi kan återhämta oss, ordna upp och få ny energi inför framtida stress. Den idealiska platsen för sådan frid finns inom vårt eget hems väggar, där vi gjort allt vi kan för att sätta Herren Jesus Kristus i centrum. En del hem har en far som är en värdig prästadensbärare och en trofast hängiven mor. Och tillsammans lever de i rättfärdighet. Många hem ser annorlunda ut. Oavsett dina omständigheter kan du sätta Herren Jesus Kristus i centrum i ditt hem och i ditt liv. För han är källan till verklig frid i det här livet. Se till att varje beslut du fattar, timligt eller andligt, grundar sig på vad frälsaren vill att du ska göra. När han är i centrum i hemmet finns där lugn och ro. Där finns en anda av tillförsikt som genomsyrar hemmet och alla som bor där känner den. Om det här rådet förverkligas beror det inte enbart på föräldrarna, även om deras roll är att leda. Barn kan ta ansvar och anstränga sig mer för att göra hemmet mer Kristus inriktat. Det är viktigt att föräldrarna lär barnen förstå hur deras handlingar påverkar alla i hemmet. Barn som lär sig ta ansvar för sina handlingar, rättfärdiga eller inte, växer upp och blir pålitliga medborgare i Guds rike. Jag är säker på att du kan nämna de grundläggande principer som sätter frälsaren i centrum i ditt hem. Rådet från profeten att ha dagliga egna böner och familjebön, dagliga skriftstudier enskilt och tillsammans med familjen och hemafton varje vecka är de viktiga, bärande balkarna i ett hem som byggs med Kristus i centrum. Utan sådana vanor blir det svårt att finna denna önskade, välbehövliga frid och tillflykt från världen. Lyd profeternas lärdomar så som Kristus vill att du ska. Slösa inte bort din framtida lycka genom att ta genvägar istället för att tillämpa sunda evangelieprinciper. Kom ihåg, små saker leder till stora saker. En till synes obetydlig oförsiktighet eller försummelse kan leda till stora problem. Ännu viktigare är att enkla, bestämda, goda vanor leder till ett liv fyllt av rika välsignelser. Ni barn i primär, ni unga män och kvinnor i ungdomsprogrammen och ni trofasta missionärer som nu tjänar, gör det mycket effektivare än jag kunde göra när jag var i er ålder. I förutillvaron var ni modiga, lydiga och rena. Där arbetade ni hårt för att utveckla talanger och förmågor som skulle göra er redo att möta jordelivet med mod, värdighet, heder och framgång. För inte så länge sedan kom ni till jorden med alla dessa förmågor och oändliga möjligheter. Ändå finns omkring er verklig fara. Era stora möjligheter och förmåga kan begränsas eller förstöras om ni ger efter för den djävulska orenheten omkring er. Men Satan kan inte besegra frälsaren. Satans öde är bestämt. Han vet att han har förlorat, men han vill få så många som möjligt med sig. Han försöker förgöra er godhet och förmåga genom att utnyttja era svagheter. Håll dig på Herrens sida så vinner du varje gång. Du lever i en värld där tekniken går framåt i häpnadsväckande fart. Det är svårt för många i min generation att hänga med. Beroende på hur tekniken används kan framstegen bli till välsignelse eller till hinder. Tekniken, när den förstås och används för rättfärdiga ändamål, behöver inte vara ett hot, men kan ge förbättrad andlig kommunikation, till exempel. Många av oss har en egen elektronisk apparat som får plats i fickan. Vi är sällan utan den. Vi kanske använder den många gånger om dagen. Tyvärr kan sådana apparater bli en källa till orenhet och slöseri med tid. Men använd på ett disciplinerat sätt kan tekniken bli ett redskap som skyddar oss från det värsta i samhället. Vem kunde ha föreställt sig för några år sedan att alla standardverken och många års budskap under generalkonferenser skulle få rum i fickan? Att bara ha dem i fickan ger dig inget skydd. Men om du studerar, begrundar och lyssnar till dem under lugna stunder varje dag, förbättras din kommunikation med anden. Var förståndig i hur du använder tekniken. Markera viktiga skriftställen i din apparat och titta ofta på dem. Om ni ungdomar läste en vers i skrifterna lika ofta som ni sände sms, skulle ni snart kunna hundratals skriftställen utan till. De här verserna kan bli en källa till mycket inspiration och vägledning genom den heliga anden när ni behöver den. Att göra allt vi kan för att inbjuda den heliga andens milda, vägledande inflytande i vårt liv är mycket viktigt i arbetet på att sätta frälsaren i centrum i våra hem. Att handla efter de här maningarna stärker oss ännu mer. Större frid kommer till dig när du förenar en strävan att lyda med att tjäna människor omkring dig. Många som själva inte anser sig särskilt begåvade använder det de har ödmjukt och generöst för att välsigna människor omkring sig. Själviskhet är roten till mycket ont. Vår frälsares liv är ett exempel på botemedlet för den ondskan. Han visar oss hur vi kan leva utåtriktade liv genom att tjäna andra på ett osjälviskt sätt. Jag har lärt mig en sanning som upprepats så ofta i mitt liv att jag nu ser den som en absolut lag. Den definierar relationen mellan lydnad och tjänande och Guds kraft. När vi lyder Herrens bud och osjälviskt hjälper hans barn, blir kraft från Gud en naturlig följd. Kraft att göra mer än vi kan göra av oss själva. Våra insikter, talanger, vår förmåga utökas, för vi får kraft och styrka från Herren. Hans kraft är en grundläggande del av att kunna skapa ett hem fyllt av frid. När du sätter frälsaren i centrum i ditt hem blir det givetvis en fristad, inte bara för din egen familj utan också för vänner som lever under svåra omständigheter. De dras till det lugn som de känner där. Välkomna sådana vänner till ditt hem. De kommer att blomstra i denna miljö med Kristus i centrum. Bli vän med dina barns vänner. Var ett värdigt föredöme för dem. En av de största välsignelser vi kan erbjuda världen är kraften i ett hem där Kristus sätts i centrum, där evangeliet lärs och förbund hålls och kärlek råder. För många år sedan, efter en rundresa i en mission, berättade min hustru Janine om en äldste som hon träffat. Hon hade frågat honom om hans familj. Hon blev förvånad när han svarade att han inte hade någon familj. Han förklarade att när han föddes hade hans mor överlämnat honom åt samhället att fostra honom. I sin barndom flyttade han från ett fosterhem till ett annat. Han välsignade som tonåring med att finna evangeliet. En kärleksfull familj hade hjälpt honom att få möjlighet att gå ut som missionär. Efteråt frågade Janine missionspresidentens hustru om den här trofaste äldsten. Hon fick veta att han några månader tidigare hade varit i missionshemmet några dagar på grund av sjukdom. Under den tiden var han med på en hemafton. Innan han åkte tillbaka till missionsfältet frågade han presidenten om han kunde få tillbringa några dagar på missionshemmet igen i slutet av sin mission. Han ville se hur en familj med Kristus i centrum fungerar. Han ville kunna skapa en familj med deras som förebild. Gör allt ni kan för att få ett sådant hem. Räck ut handen till dem som lever under svåra omständigheter. Var en sann vän. Detta slags varaktig vänskap är som asfalt som fyller ut livets källskott och gör vår färd mjukare och behagligare. Det bör inte handla om att vinna personliga fördelar, utan om en skatt att värdesätta och dela med sig av. Välkomna andra till ert hem och låt dem stärkas av den upplevelsen. Jag vill ge några slutord till er som älskar en familjemedlem som inte fattar kloka beslut. Sånt kan pröva vårt tålamod och vår uthållighet. Vi behöver lita på Herren och på hans plan så att vi kan få positiva svar på våra böner och räddningsinsatser kan göras. Vi gör allt vi kan för att hjälpa, välsigna och ödmjukt erkänna Guds vilja i allt. Vi utövar tro och minns att det finns sånt som vi måste överlåta åt Herren. Han inbjuder oss att lägga våra bördor vid hans fötter. Med tro kan vi veta att denne vilsegångne son som vi älskar så mycket inte är övergiven utan är i en kärleksfull frälsares vård. Se det goda hos andra, inte deras felsteg. Ibland behöver felsteg uppmärksammas på rätt sätt för att rättas till. Men bygg alltid på personens starka sidor. När du känner att hoppet är som en tunn tråd, är det faktiskt inte någon tråd utan en stark länk, som en livlina som stärker och lyfter dig. Den kan trösta dig så att du kan sluta vara rädd. Sträva efter att leva värdigt och lita på Herren. Vi behöver inte oroa oss om vi inte kan göra allt det som Herren har rått oss att göra på en gång. Han har också sagt att det finns en tid för allt. Som svar på våra uppriktiga böner om vägledning leder han oss i varje fas av livet. Vi kan lära, växa och bli lika honom genom ett bestämt steg i taget. Jag bär vittne om att ett liv i lydnad, fast förankrat i Jesu Kristi evangelium, ger den största vissheten om frid och en tillflykt i våra hem. Det kommer ändå att finnas många svårigheter och sorger, men vi kan ändå mitt i oron njuta inre frid och innerlig lycka. Jag vittnar om att Jesu Kristi försoning är källan till denna enastående frid i Jesu Kristi namn. Amen.
Recent experiences have caused me to reflect.
En del upplevelser den senaste tiden har fått mig att fundera på läran om frid och särskilt på hur Jesus Kristus kan hjälpa var och en av oss att få en varaktig egen frid. Två händelser de senaste månaderna har berört mig djupt. Först talade jag vid Emily Parkers begravning, en 6-åring som miste livet tillsammans med 25 andra, däribland 19 unga, i en tragisk skottlossning i Newtown, Connecticut. Jag sörjde med hennes familj och förstod att många hade berövats sin frid. Jag fann styrka och tro hos hennes föräldrar, Robert och Elissa Parker. För det andra träffade jag tusentals medlemmar i kyrkan i Abidjan, en stad i Elfenbenskusten. Detta fransktalande land i Västafrika har utstått ekonomiska svårigheter, en militärkupp och 2 inbördeskrig på senare tid som slutade 2011. Ändå kände jag en speciell frid i deras närvaro. Det händer ofta sånt som berövar oss friden och gör oss mer sårbara. Vem kan glömma den ondskefulla attackerna den 11 september 2001 mot olika platser i Förenta Staterna? Sådana händelser påminner oss om hur snabbt känslan av frid och trygghet kan förstöras. Vår äldste son, hans hustru och familj bodde nära World Trade Center när det första planet flög rakt på norra tornet. De gick upp på taket på hyreshuset och blev skräckslagna när de såg vad de trodde var en fruktansvärd olyckshändelse. Sen blev de vittne till när det andra planet flög rakt på södra tornet. De insåg genast att det inte var fråga om någon olyckshändelse. De trodde att nedre Manhattan var utsatt för en attack. När södra tvillingtornet kollapsade omgavs deras hyreshus av ett tätt dammoln som fyllde luften på nedre Manhattan. De förstod inte riktigt vad som hade hänt, men oron för fler attacker gjorde att de sökte sig till en mer skyddad plats och sen vidare till stavcentret för Manhattan stav som ligger vid Lincoln Center. Och när de anlände dit fanns där tusentals andra medlemmar på nedre Manhattan, att de hade fattat samma beslut och samlats i stavcentret. De ringde oss för att låta oss veta var de var. Och det var skönt att veta att de var i säkerhet, men jag förvånades inte över var de var. Nutida uppenbarelser lär att Sions stavar är till försvar och till en tillflykt undan stormen och undan vreden, när den oblandad ska utgjutas över hela jorden. De kunde inte återvända hem till sin lägenhet på över en vecka och var helt förkrossade över alla oskyldiga som hade mist livet, men led själva ingen permanent skada. När jag begrundar dessa händelser har jag tänkt på hur läran om universell eller världslig fred och och personlig frid skiljer sig. Vid frälsarens födelse prisade en stor himmelsk härskara Gud och sade: ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag. Men det noteras med sorg att till och med under den för evigt betydelsefulla tiden efter Guds sons födelse genomförde kung Herodes massaken på oskyldiga nyfödda i Betlehem. Handlingsfriheten är nödvändig i frälsningsplanen. Det möjliggör den kärlek, de uppoffringar och den personliga tillväxt och erfarenheter som behövs för våra eviga utveckling. Denna handlingsfrihet låter oss också plågas och lida över det vi går igenom i dödligheten, även när det orsakas av något vi inte förstår och på grund av andras förödande, ondskefulla val. Själva striden i himlen handlade om vår handlingsfrihet och är väsentlig för att vi ska förstå frälsarens jordiska verksamhet. Som det står i Matteus 10 kapitlet undervisade frälsaren de 12 och sa att hans mission inte var att åstadkomma världslig fred här på jorden. Apostlarna fick veta att de skulle önska frid över värdiga hem som de besökte, men varnades för att de skulle vara som får mitt ibland vargar och hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut in till änden ska bli frälst. Ett viktigt uttalande görs i vers 34. Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Det är tydligt att det inte rådde någon universell fred på jorden under Kristi jordiska verksamhet. Och det gör det inte idag heller. I Herrens förord till lärarna förbunden lärs ett antal mycket viktiga principer ut. Beträffande de som inte omvänder sig ska hans ande, Kristi ande, som ges till varje människa som föds till jorden, inte alltid sträva med människan. Och friden ska tas bort från jorden. Profeter har förklarat att denna frid verkligen har tagits bort från jorden. Lucifer har ännu inte bundits och han utövar sin makt här i världen. En himmelsk strävan hos goda människor överallt är och har alltid varit fred i världen. Vi får aldrig ge upp om att nå det målet. Men som president Joseph F. Smith lärde, den andan av frid och kärlek kan aldrig komma till världen för en människosläkte tar emot Guds sanning och budskap samt erkänner hans makt som är gudomlig. Vi hoppas på och ber innerligt om fred på jorden, men det är som enskilda och som familjer vi uppnår den slags frid som är lovad som lön för rättfärdighet. Den friden är en utlovad gåva tack vare frälsarens mission och försoningsoffer. Principen nämns kortfattat i lärarna förbunden. Lär att den som gör rättfärdighetens gärningar ska få sin lön. Ja, frid i den här världen och evigt liv i den kommande världen. President John Taylor lärde att denna frid inte bara är något önskvärt utan det är en Guds gåva. Den frid jag talar om är inte bara ett tillfälligt lugn. Det är en varaktig, djupgående glädje och andlig tillfredsställelse. President Heber J. Grant beskrev frälsarens frid på det här sättet. Hans frid lindrar vårt lidande, läker vårt förkrossade hjärta, tar bort känslor av hat och skapar i vårt bröst en kärlek till våra medmänniskor som fyller våra själar med lugn och lycka. I mitt möte med Emily Parkers föräldrar har frälsarens frid lindrat deras lidande och hjälper deras brustna hjärtan att läkas. Det är värt att notera att genast efter skottlossningen sa broder Parker att han förlät förövaren. Som president Grant sa kan frälsarens frid ta bort känslor av hat. Domen är Herrens. De heliga Elfenbenskusten fann frid under inbördeskriget i deras land genom att fokusera på Jesu Kristi levande evangelien och särskilt på släktforskning och tempeltjänst för sina förfäder. Vi längtar alla efter fred och frid. Frid innebär inte bara trygghet eller frånvaro av krig, våld och konflikter. Frid kommer genom att veta att frälsaren vet vilka vi är, vet att vi har tro på honom, älskar honom och håller hans bud. Även om, och särskilt, mitt uppe i livets förödande prövningar och tragedier. Här är en svar till profeten Joseph Smith i Liberty-fängelset, ger tröst till hjärtat. Min son, frid vare med dig. Dina motgångar och dina lidanden ska endast vara ett ögonblick. Och därefter ska Gud, om du har uthärdat väl, upphöja dig i höjden. Kom ihåg, Gud är inte ordningens Gud utan fridens. De som förkastar Gud kan inte känna sann frid. Vi deltog alla i rådet i himlen som gav oss moralisk handlingsfrihet och var medvetna om att det skulle bli dödligt lidande, ja till och med ske fruktansvärda tragedier som följd av missbruk av handlingsfriheten. Och vi förstod att detta skulle göra oss arga, förvirrade, försvarslösa och sårbara. Men vi visste också att frälsarens försoning skulle övervinna och kompensera all jordisk orättvisa och ge oss frid. Elder Marion D. Hanks hade ett inramat uttalande av Ugo Betti på sin vägg. Att tro på Gud är att veta att alla reglerna är rättvisa och att vi kommer att få underbara överraskningar. Vad är källan till frid? Många söker efter frid på världens sätt, vilket aldrig har och aldrig kommer att lyckas. Frid finner vi inte genom att skaffa oss stora rikedomar, makt eller berömmelse. Frid finner vi inte i jakten på nöjen, underhållning eller ledighet. Inget av detta kan, ens i riklig mängd, skapa någon varaktig lycka eller frid. Emma Luthains omtyckta psalm ställer en aktuell fråga. Var kan jag finna frid? Vem ska mig leda tryggt i jordlivets strid? Svaret är frälsaren som är källan och upphovet till frid. Han är fridsfursten. Hur håller vi oss då nära frälsaren? Genom att ödmjuka oss inför Gud, alltid be, omvända oss från våra synder och gå ner i dopets vatten med ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande och bli Jesu Kristi sanna lärjungar är viktiga exempel på den rättfärdighet som belönas med varaktig frid. Efter att kung Benjamin hade lämnat sitt enastående budskap om Kristi försoning föll mängden till marken. Herrens ande kom över dem så att de fylldes med glädje eftersom de fått förlåtelse för sina synder och fått samvetsfrid tack vare den stora tro som de hade på Jesus Kristus. Genom att omvända oss och leva rättfärdigt får vi samvetsfrid, vilket vi behöver för att må bra. När det har skett en allvarlig överträdelse krävs en bekännelse för att ge frid. Kanske finns det inget som kan jämföras med den frid som kommer när en själ plågad av synd lägger sina bördor på Herren och gör anspråk på försoningens välsignelser. Som en annan älsklingssalm uttrycker det: jag lägger bördan vid hans fot, jag vill till honom fly. Mitt hjärta gläds när jag tänker på att det i vår tid finns tiotusentals unga män, unga kvinnor och äldre missionärer som tagit emot kallet att vara vår Herres och Frälsares Jesu Kristi sändebud. De tar det återställda evangeliet om frid till världen, en person och en familj åt gången. Ett rättfärdigt arbete för att föra frid till vår himmelske faders barn. Kyrkan är en fristad där Kristi efterföljare får frid. En del ungdomar i världen säger att de är andliga men inte religiösa. Att känna sig andlig är ett bra första steg. Men det är i kyrkan som vi tas om hand, undervisas och får näring genom Guds goda ord. Än viktigare, Det är den prästadömsmyndighet i kyrkan varigenom heliga förrättningar utförs och förbund ingås som binder samman familjer och gör var och en av oss berättigad att återvända till Gud, Fadern och Jesus Kristus i det celestiala riket. Dessa förrättningar ger frid eftersom det utgör förbund med Herren.
Those who visit temple grounds or participate in temple open houses also feel this peace.
Det är i templen som många av dessa förrättningar utförs och det är också en fridfull tillflykt undan världen. De som besöker tempelrådet deltar i öppet hus känner också denna frid. Jag minns speciellt när vi höll öppet hus för templet i Fiji. Det hade rått omvälvande politisk oro och till följd av rebeller som satte eld på och plundrade centrala Suva. De ockuperade parlament och höll lagstiftare som gisslan. I landet rådde undantagstillstånd och militären gav kyrkan berättigat tillstånd att samla människor till öppet hus och en mycket liten skara till invigningen. Med tanke på medlemmarnas säkerhet blev de flesta därför inte inbjudna. Det var den enda invigningen av ett tempel sedan invigningen av det ursprungliga templet i Nauvoo som hölls under mycket svåra omständigheter. En person som inbjöds till öppet hus var en förtjusande hindusk kvinna av indisk härkomst. En medlem av parlamentet som först höll som gisslan men som släpptes eftersom hon var kvinna. I celestiala rummet borta från världens kaos brast hon i hejdlös gråt när hon uttryckte den frid som överväldigade henne. Hon kände Herrens ande, trösta och bära vittne om templets heliga natur. Frälsaren är källan till sann frid och även under livets prövningar kommer de som lever rättfärdigt tack vare frälsarens försoning och hans nåd att belönas med egen frid. Medan frälsaren och hans apostlar firade påskhögtiden för sig själva välsignade han dem med hjälparen, den heliga anden. Och uttalade sedan dessa viktiga ord. Frid lämnar jag med er. Frid lämnar jag efter mig åt er. Frid, min frid ger jag er. Sen sa han alldeles före sin förbön. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Eliza R. Snow beskrev det så vackert. Ära ske Faderns heliga namn. Stiger vår lovsång upp till dig. Om stormen gnyr hör Kristi röst. I mig i skolan hava frid. Det vittnar jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
Detta är den 183:e generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Thank you.
brothers and sisters in gratitude for the
wonderful service. Och systrar, i tacksamhet för unga kvinnors presidentskap som just blivit avlöst. Jag satt på mig en dygdens slips. Bröder och systrar, jag känner som 70. De 70 är kallade att vara budbärare, att meddela det Herrens ord som vi får av apostlarna och profeterna och anden. Och att vara särskilda vittnen om Kristi namn och predika evangeliet i hela världen, bygga upp kyrkan och ordna dess angelägenheter. Jag växte upp på en bondgård i Idaho, i Burley, och en riktig bondpojke från Idaho. Som sån lärde jag mig att arbeta. Om man inte sår, skördar man inte. Att arbeta intelligent, om man bevattnar och gödslar, skördar man mer. Vikten av att välja rätt tidpunkt. Om man inte sår vid rätt tidpunkt kan tidig frost förstöra skörden. Att göra det som är nödvändigt eller bör göras, oavsett vad som är roligt eller som passar mig för tillfället. Man mjölkar kon om behöver bli mjölkad, inte när man själv vill. Att gå rakt på sak med boskap och maskiner har man inte tid att gå som katten kring het gröt eller vara politiskt korrekt. När det gäller den saken är jag ofta när jag har tjänat i kyrkan frågat: vill ni att jag ska gå rakt på sak eller linda in det? För det mesta har de heliga valt rakt på sak. Jag går rakt på sak idag. Till sist, som bondpojke från Idaho lärde jag mig att hålla mig till grunderna. Ingenting är mer grundläggande för oss alla och i vår lära än sanningarna i första trosartikeln. Vi tror på Gud, den evige Fadern, på hans son Jesus Kristus och på den helige Anden. Han är vår himmelske Fader som känner oss, älskar oss och vill att vi ska återvända till honom. Jesus är vår frälsare och återlösare som genom försoningen såg till att vi övervinner döden och får liv igen och gjorde det möjligt för oss att bli upphöjda och få evigt liv. Den helige Anden är vår tröstare, uppenbarare, lärare, vittne och vägledare. Tänk på det, bröder och systrar. Vi är inte föräldralösa andligt sett. Vi är inte ensamma. Vad är fördelarna med att ha föräldrar? Att inte vara föräldralös. Vi kan lära av dem, dra nytta av deras erfarenhet, undvika fällor de varnar för och förstå bättre tack vare deras perspektiv. Vi behöver inte vara förvirrade, vilseledda eller mindre effektiva. Det gäller särskilt vår himmelske Fader som inte bara har lärt och visat oss en väg utan den enda vägen. Ja, Gud har det rätta sättet att leva, att älska, att hjälpa, att be, att umgås med varandra, att leda, att gifta sig, att fostra barn, att lära, att veta vad som är sant, att sprida evangeliet och så vidare. Jämte skrifterna är stå fast i din tro och vägledning för de unga mycket bra källor för att finna Herrens sätt och även undervisning av de levande apostlarna och profeterna. I skrifterna säger Herren till exempel: mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. En av olyckorna i dessa sista dagar är att var och en går sin egen väg. Ordspråksboken varnar oss: förlita dig inte på ditt förstånd och håll dig inte själv för vis. Vi får veta att om vi gör saker och ting på Herrens sätt så är han bunden. Då välsignar han oss och vi kan göra anspråk på hans löften. Men om det inte sker på hans sätt, då har vi inget löfte. Herren jämförde sitt sätt med vårt sätt när han undervisade profeten Samuel som sändes att finna en ny kung. Men Herren sa till Samuel: se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. När det gäller den utbredda önskan över hela världen att hjälpa fattiga och behövande, Herren ense med oss om det målet, men varnar och säger: men det måste ske på mitt eget sätt. Annars kanske vi skadar andra i vår strävan att hjälpa. Herren har undervisat oss om behovet av att främja oberoende. Även om vi kan hjälpa bör vi inte ge eller göra sånt som människor kan och bör göra själva. Överallt där man försöker det får världen erfara understödets onda. Gud vet bäst. Låt oss se på några andra exempel. Herren gav oss sättet att missionera. Det är lagfäst i skrifterna och är predika mitt evangelium och genomförs efter andens ledning. Herren har sitt sätt, eller sättet, att älska. De som tillhör världen säger att det enda viktiga är att två personer älskar varandra. Vår himmelske fader lär oss att det är viktigt, men han lär oss mer. Att det finns ett rätt sätt och en rätt tid att uttrycka den kärleken. Joseph Smith undervisades ända från sin ungdom om Herrens vägar. När man frågade honom hur han ledde kyrkan förklarade han att han lärde rätta principer och medlemmarna styrde sig själva. Något som vi ofta har undervisats om är att blomma där vi har planterats. Ändå frestas vi ibland att flytta till ett nytt område i tron att våra barn får fler kamrater där och därför bättre ungdomsprogram. Bröder och systrar, tror vi verkligen att grannskapet där vi bor är det avgörande för våra barns frälsning? Apostlarna och profeterna har ofta sagt att det som händer i hemmet är mycket viktigare än det som våra barn träffar på utanför hemmet. Hur vi fostrar våra barn är viktigare än var vi fostrar dem. Naturligtvis finns det också annat att ta hänsyn till när vi bestämmer var vi ska bo. Och tack och lov vägleder oss Herren om vi söker bekräftelse hos honom. En annan fråga är, var behövs vi? I 16 år satt jag i presidentskapet för husens norra stav i Texas. Många flyttade till vårt område under de åren och vi fick ofta telefonsamtal från någon som skulle flytta in som nu undrade vilken församling som var bäst. Bara en gång på de 16 år som jag var där fick jag ett samtal från någon som frågade, vilken församling behöver en bra familj? Var kan vi vara till hjälp? Under kyrkans tidigare dagar kallade president Brigham Young och andra ledare medlemmar att flytta till en bestämd plats och bygga upp kyrkan där. Märkligt nog har vi ännu i vår tid trofasta medlemmar i kyrkan som skulle flytta var helst profeten bad dem att flytta. Men förväntar vi oss verkligen att president Monson ska berätta för över 14 miljoner medlemmar var just deras familj behövs? Herren sätter att vi lyssnar till våra ledares undervisning, förstår rätta principer och styr oss själva. Med tanke på allt som sker i kyrkan idag och att Herren påskyndar sitt verk på alla sidor är det ännu viktigare att vi gör allt på hans sätt. Särskilt i frälsningsarbetet lär vi oss att genom att utge sin son som gåva har Gud berett en långt bättre väg. Kristi lära är vägen och det finns ingen annan väg och inte heller något annat namn givet under himlen varigenom människan kan bli frälst i Guds rike. När vi ser att så många i världen idag lever i förvirring eller vad värre är, går förbjudna stigar och lider i onödan på grund av dåliga val, då vill jag utbrista med Alma, att jag vore en ängel och kunde få mitt hjärtas önskan uppfylld, så att jag kunde gå ut och tala som en Guds basun med en röst som fick marken att skaka och ropa omvändelse till varje folk. Ja, jag skulle förkunna omvändelse och återlösningsplanen för varje själ så att de omvände sig och kom till vår Gud, så att det inte längre skulle finnas någon sorg på hela jordens yta. Återigen vittnar jag om att Herren vet vägen. Han känner oss, älskar oss och vill hjälpa. Han vet bäst hur man hjälper. Vi är inte föräldralösa andligt sett. Vår frälsare Jesus Kristus är vägen och sanningen och livet. Hans väg bygger på evig sanning och för till frid i den här världen och evigt liv i den kommande världen. Det vittnar jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
The Savior's mortal ministry was complete.
Frälsarens jordiska verksamhet var fullbordad. Hans lidande i Getsemane på korset var över. Vi lär i Apostlagärningarnas första kapitel att han hade varit verksam under 40 dagar efter sin uppståndelse när han lät sig ses av apostlarna och talade om Guds rike. Han sa till dem att när den heliga anden kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judeen och Samarien ända till jordens yttersta gräns. Strax därefter lyftes han upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp stod två män i vita kläder hos dem och sa: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Ja, frälsaren skulle komma tillbaka vid sin andra ankomst, men innan dess skulle Jesu Kristi evangelium nå ut till jordens yttersta gräns. I Matteus berättas om ett särskilt uppdrag till apostlarna att föra evangeliet till alla folk. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Under kyrkans tidiga dagar, vid tidens mitt, togs evangeliet endast till Israels hus. Senare kom en uppenbarelse till Petrus att tiden var inne att sprida evangeliet bortom Israel och till icke-judarna. Det 10:e och 11:e kapitlet i Apostlagärningarna hjälper oss förstå processen och mönstret varigenom denna nödvändiga utbredning av kyrkan till fler av Guds barn tillkännagavs till dess presiderande ledare och medlemmarna i allmänhet. Med hjälp av Cornelius, som var icke-jude, officer och en bra karl, förmedlade Herren till Petrus att evangeliet skulle föras till icke-judarna, en tanke som var ny och främmande för dåtidens heliga. Uppenbarelsen om denna förändring i kyrkans angelägenheter kom till Petrus, senior aposteln. Vi vet att evangeliet sedan snabbt fördes till icke-judarnas nationer. Ett exempel på kyrkans utbredning på den tiden var att Paulus blev omvänd. Han som blev den stora aposteln bland icke-judarna. Han fick en syn när han var på väg till Damaskus där han såg ett ljus och hörde en röst. Omvände sig, kallades av Gud och blev en enorm kraft i spridandet av Jesu Kristi evangelium. Nu rör vi oss framåt 1800 år till tiden för evangeliets återställelse eller alltings återupprättande inför Kristi andra ankomst. Jag vittnar om att kyrkan har blivit återställd genom profeten Joseph Smith och fortsätter att gå framåt under ledning av första presidentskapet och de 12 apostlarnas kvorum. Deras uppdrag att föra evangeliet till världen är samma som för apostlarna förr i tiden. Från den tid när Jesu Kristi kyrka, sista dagens heliga, organiserades 1830 har kyrkan stadigt gått fram över världen, från nation till nation, från kultur till kultur, från folk till folk, enligt Herrens plan och i hans tid. Senare, 1978, i enligt med det fastställda mönstret för uppenbarelse genom seniorapostlen, den gången president Spencer Kimball, kom uppenbarelsen om prästadömet, att alla värdiga män överallt i världen skulle få ta emot prästadömet som stöd till deras familjer och andra. Varje välsignelse av det återställda evangeliet. Den gången skulle inte bara fler utan alla vår himmelska faders barn världen över få del av evangeliets alla välsignelser. Guds rike på jorden alltså, i den tid när Kristi andra ankomst närmar sig. För min egen del hade jag vid det tillfället just blivit kallad som missionspresident och skulle resa med min familj till Mexiko när Esther Richard Scott, som då var medlem i det 70s kvorum, berättade för mig om framkomsten av denna speciella uppenbarelse. Jag minns att jag blev tårögd när han berättade för mig vad som hade hänt. Jag blev obeskrivligt glad eftersom jag visste att det var rätt och att tiden var inne för hela människosläktet att få tillgång till evangeliets förrättningar, förbund och välsignelser. Det här var 34 år sedan och då anade jag inte att jag skulle tillbringa flera år av mitt tjänande som 70 i västra Afrika bland ett troende och trofast folk, vilkas liv skulle påverkas kraftigt av uppenbarelsen 1978 om prästadömet. Syster Dixon och jag har bott där i 4 år och det var en underbar upplevelse som förändrat våra liv. Som folk tror västafrikaner på Gud, skäms inte alls för att förkunna och dela med sig av sin tro till andra och har enorm ledarförmåga. De ansluter sig till kyrkan i hundratal och nästan varje vecka bildas nya församlingar och grenar någonstans i Västafrika. Nästan alltid med enbart afrikaner som ledare inom prästadömet och bioorganisationerna. Jag önskar så att ni kunde få vara tillsammans med de heliga i templet i Abba, Nigeria eller Accra i Ghana så att ni fick uppleva de heligas engagemang och lära känna de afrikanska tempelpresidentskapen eller presenteras för Afrikas områdes 70 som finns bland oss här idag som är advokater, professorer, företagsledare eller bekanta med afrikanska stavs- och församlingsledare och deras familjer. I Afrika är det vanligt att se unga män förbereda sakramentet. Kyrkans studiekurs följs där man lär genom anden. I Afrika når evangeliet ett lyckligt folk som är väldigt opåverkade av det glitter som påverkar livet för många i västvärlden. De bryr sig inte om att ha massor av materiella ägodelar. Det har sagts om afrikaner att de har väldigt lite av det som betyder minst och väldigt mycket av det som betyder mest. De är inte så intresserade av stora hus och fina bilar, men är mycket intresserade av att lära känna sin himmelske fader och hans son Jesus Kristus och av att ha eviga familjer. Som en naturlig följd av deras tro lyfter Herren dem på meningsfulla sätt. När man känner dem som vi gör är det inte förvånande att de har en viktig del av Jesu Kristi kyrkas tillväxt i de sista dagarna. När Daniel, Gamla testamentets profet, tänkte föreställa sig att Guds rike i de sista dagarna skulle rulla fram till jordens ända liksom en sten utan händer uthuggen ur berget, skulle rulla fram tills den hade uppfyllt hela jorden, är det väldigt passande att våra underbara afrikanska bröder och systrar är en viktig del i uppfyllandet av den profetian och att uppenbarelsen tillkännagav detta skulle följa Herrens fastställda mönster. Jag vittnar om att vår himmelska fader älskar alla sina barn, att Jesus är Kristus och att evangeliet är tillgängligt för alla, levande och döda, i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
My message addresses a fundamental question of great spiritual.
Mitt budskap handlar om en grundläggande fråga som är av stor andlig vikt. Varför är kyskhetslagen så viktig? Min bön är att den heliga anden ska bekräfta sanningarna i principerna jag betonar idag. Den eviga betydelsen av kyskhet kan endast förstås inom det vidare sammanhang som himmelske faders lycksalighetsplan utgör för sina barn. Alla människor, män och kvinnor, är skapade i Guds avbild. Var och en är ett andebarn, en älskad andlig son eller dotter till himmelska föräldrar och har som sådan gudomliga egenskaper och förutsättningar. Alla män och kvinnor levde som, hos Gud som hans andebarn innan de kom till jorden som dödliga varelser. Faderns plan gör det möjligt för hans söner och döttrar att få fysiska kroppar, att uppleva dödligheten och framåtskrida mot upphöjelse. Våra fysiska kroppar möjliggör en bredd, ett djup och en intensitet i upplevelsen som helt enkelt inte kunde uppnås i förutillvaron. Alltså förstärks våra relationer till andra människor, vår förmåga att känna igen och handla efter sanningen samt vår förmåga att efterleva principerna och förordningarna i Jesu Kristi evangelium genom våra fysiska kroppar. I jordelivets skola upplever vi ömhet, kärlek, vänlighet, glädje, sorg, besvikelse, smärta och till och med de utmaningar som fysiska begränsningar medför på sätt som förbereder oss för evigheten. Enkelt uttryck finns det läxor vi måste lära oss och erfarenheter som vi måste få enligt köttet, som skrifterna säger. Efter det att jorden skapats sattes Adam i Edens lustgård. Viktigt var emellertid att Gud sa att det inte är gott för mannen att vara ensam, och Eva blev Adams hustru och medhjälpare. Den unika kombinationen av andliga, fysiska, mentala och känslomässiga förmågor hos både män och kvinnor behövdes för att upprätta lyxelighetsplanen. Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen, eller mannen utan kvinnan. Mannen och kvinnan är ämnade att lära av, stärka, välsigna och komplettera varandra. Det sätt varpå människoliv skapas har bestämts av Gud. Det första bud som Gud gav Adam och Eva gällde deras möjlighet att som man och hustru bli föräldrar. Befallningen att föröka sig och uppfylla jorden gäller än idag. Således är äktenskapet mellan man och kvinna den godkända kanal genom vilken förutillvarons andar inträder i dödligheten. Fullständig sexuell avhållsamhet för äktenskapet och fullständig trohet inom äktenskapet skyddar denna kanals heliga natur. Fortplantningskraften är av stor andlig betydelse. Missbruk av denna kraft undergräver avsikterna med faderns plan och med vår jordiska tillvaro. Vår himmelska fader och hans älskade son är skapare och har anförtrott var en av oss en del av sin skaparkraft. Bestämda riktlinjer för hur förmågan att skapa liv ska användas rätt är nödvändiga beståndsdelar i faderns plan. Hur vi känner för och använder denna himmelska kraft kommer i mångt och mycket att avgöra vår lycka i jordelivet och vår eviga bestämmelse. Esther Dallin H. Oaks förklarade: kraften att skapa liv på jorden är den mest upphöjda kraft Gud har gett sina barn. Dess användning påbjöds i den första befallningen, men en annan viktig befallning gavs för att förbjuda att den missbrukades. Den tonvikt vi lägger på kyskhetslagen förklaras av vår insikt i betydelsen av vår fortplantningskraft för genomförandet av Guds plan. Utanför äktenskapets gränser är all användning av fortplantningskraften i någon grad en synd. En förnedrande förvrängning av människans mest gudomliga egenskap. Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga har en enda orubblig norm för sexuell moral. Intima relationer är endast tillåtna mellan en man och en kvinna i den äktenskapliga relation som föreskrivits i Guds plan. Sådana relationer är inte mest något som nyfiket ska undersökas, ett begär som ska tillfredsställas eller en sorts tidsfördriv eller nöje som man själviskt ska ägna sig åt. De är inte erövringar eller bara en akt som ska utföras. Snarare är de under jordelivet ett av de starkaste uttrycken för vår gudomliga natur och potential och ett sätt att stärka känslomässiga och andliga band mellan man och hustru. Vi har välsignats med moralisk handlingsfrihet och utmärks av vårt gudomliga arv som barn till Gud och inte av sexuella beteenden, moderna ståndpunkter eller människans filosofi. I någon grad lever och frodas den naturliga människan som kung Benjamin beskrev i var och en av oss. Den naturliga människan är förhärdad, kötslig och sinnlig, eftergiven och omåttlig och är stolt och självisk. Som president Spencer W. Kimball lärde, den naturliga människan är den jordiska människan som har låtit judiska passioner överskugga sina andliga strävanden. Å andra sidan är Kristi efterföljare andliga och tyglar alla sina lidelser. De är måttliga och återhållsamma, välvilliga och osjälviska. Kristi efterföljare håller fast vid Guds ord, förnekar sig själva och tar på sig sitt kors och strävar framåt längs en rak och smal väg av trofasthet, lydnad och hängivenhet till frälsaren och hans evangelium. Som Guds söner och döttrar har vi ärvt gudomliga egenskaper från honom, men för närvarande lever vi i en fallen värld. De själva element som våra kroppar är skapade av naturen fallna och ständigt underkastade inflytandet av synd, fördärv och död. Följaktligen påverkas vi mest direkt av Adams fall med dess andliga och timliga konsekvenser genom våra fysiska kroppar. Vi är dock tvåfaldiga varelser, för vår ande, som är den eviga delen av oss, är inhyst i en fysisk kropp som är underkastad fallet. Som Jesus betonade för aposteln Petrus, anden är villig, men köttet är svagt. Det slags prov som jordelivet innebär kan således sammanfattas i följande fråga. Reagerar jag på den naturliga människans böjelser eller ger jag efter för den heliga andens maningar och lägger av den naturliga människan och blir en helig genom Herren Kristi försoning? Det är det som är provet, och varje böjelse, begär, benägenhet och impuls hos den naturliga människan kan övervinnas av och genom Jesu Kristi försoning. Vi är här på jorden för att utveckla gudalika egenskaper och tygla alla kötsliga lidelser. Faderns planer avsedd att ge ledning åt hans barn, hjälpa dem att bli lyckliga och i trygghet för att föra dem tillbaka till honom med en uppstånden, upphöjd kropp. Vår himmelske fader vill att vi ska vara tillsammans i ljuset och vara fyllda med hopp. Lucifer å andra sidan arbetar på att göra Guds söner och döttrar förvirrade och olyckliga och hindra deras eviga utveckling. Den huvudsakliga avsikt som lögnens fader har är att vi alla ska bli olyckliga som han själv är. Lucifer vill att vi i slutändan ska vara ensamma i mörkret utan hopp. Satan arbetar obevekligt på att förvränga de viktigaste elementen i faderns plan. Han har ingen kropp och hans eviga utveckling har avstannat. Liksom vatten som flödar i en flodfåra hejdas av en damm, så har motståndarens eviga utveckling hindrats av att han inte har någon fysisk kropp. På grund av sitt uppror har Lucifer förnekat sig själv alla de jordelivets välsignelser och upplevelser som möjliggörs genom en kropp av kött och ben. Han kan inte ta emot en lärdomar som endast en ande med en kropp kan lära sig. Han avskyr faktumet att hela människosläktet bokstavligen kommer att uppstå. En kraftfull betydelse av ordet fördömd i skrifterna illustreras av hans oförmåga att fortsätta utvecklas och bli lik vår himmelske fader. Eftersom en fysisk kropp är så grundläggande för faderns lyxalighetsplan och vår andliga utveckling, försöker Lucifer hindra vår utveckling genom att fresta oss att missbruka vår kropp. En av evighetens största ironier är att motståndaren, som är olycklig just för att han inte har en kropp, frestar oss att ta del av hans olycka genom att på olämpligt sätt använda vår kropp. Just det redskap han själv inte har är alltså det främsta målet för hans försök att locka oss till andlig undergång. Att bryta kyskhetslagen är en allvarlig synd och ett missbruk av våra fysiska tabernakel. För de som känner till och förstår frälsningsplanen är det ett uttryck för uppror att vanhelga kroppen och förneka vår sanna identitet som söner och döttrar till Gud. När vi ser bortom dödligheten och in i evigheten är det lätt att se att de förfalskade förbindelser som motståndaren förespråkar är flyktiga och innehållslösa. Alma uppmanade sin son Shiblon att tygla alla sina lidelser så att han kan fyllas med kärlek. Uppenbarligen möjliggör disciplinering av den naturliga människan i oss en rikare, djupare och mer varaktig kärlek till Gud och hans barn. Kärleken tillväxer genom rättfärdig återhållsamhet och försvagas genom impulsiv eftergivenhet. President Marion G. Romney sa: enligt min åsikt finns ingen välsignelse som man bör önska starkare än den som utlovas till dem som är rena och dygdiga. Jesus talade konkret om belöningar för olika dygder, men sparade den största, tycks det mig, till de renhjärtade. För de ska, sa han, se Gud. Och de ska inte endast se Herren, de ska också känna sig hemma i hans närhet. Här är löftet, frälsarens löfte. Pryd ständigt dina tankar med dygd, då ska din självtillit växa sig stark i Guds närhet. Vi har också fått löfte om att när vi vandrar på dygdens väg ska den heliga anden vara vår ständige ledsagare. Att efterleva kyskhetslagen leder således till några av de största välsignelser som män och kvinnor kan få i jordelivet. Tillbörlig andlig tillförsikt i närvaro av familj, vänner, bekanta i kyrkan och slutligen frälsaren. Vår inneboende längtan efter tillhörighet förverkligas i rättfärdighet när vi vandrar i ljuset av hopp. Några av er som hör detta budskap behöver omvända sig från sexuella eller andra synder. Frälsaren kallas ofta för den store läkaren, och denna titel har både symbolisk och bokstavlig innebörd. Vi har alla upplevt en smärta som förknippas med fysiska skador. När vi har ont söker vi vanligtvis lindring och är tacksamma för den medicinering och behandling som lindrar vårt lidande. Tänk på synd som en andlig skada som orsakar skuldkänslor eller samvetskval, som Alma uttryckte det. Skuldkänslor är för vår ande vad smärta är för vår kropp. En varning för fara och ett skydd från ytterligare skada. Från frälsarens försoning flödar den lindrande salva som kan hela våra andliga sår och ta bort skuldkänslor. Denna salva kan emellertid bara appliceras genom principen att tro på Herren Jesus Kristus, omvändelse och konsekvent lydnad. Resultatet av uppriktig omvändelse är samvetsfrid, tröst och andlig läkedom och förnyelse. Er biskop eller grenspresident är den andlige läkarassistent som är bemyndigad att hjälpa er att omvända er och tillfriskna. Men jag ber er att komma ihåg att omfattningen och intensiteten i er omvändelse måste stå i proportion till allvarlighetsgraden av era synder. Speciellt för sista dagars heliga som ingått heliga förbund. Allvarliga andliga sår kräver en mer långvarig behandling och tid att läkas helt och fullt. De lärosatser jag framställt kan verka föråldrade och omoderna för många människor i en värld som alltmer hånar reproduktionens helgd och förminskar det mänskliga livets värde. Men Herrens sanning förändras inte av nycker, popularitet eller allmänna opinionsundersökningar. Jag lovar att lydnad till kyskhetslagen ökar vår glädje i jordelivet och möjliggör vårt framskridande i evigheten. Kyskhet och dygd är och har alltid varit och kommer alltid att vara kärare och dyrbarare än allt annat. Det vittnar jag om i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
We are grateful for all who have spoken to us.
Vi är tacksamma för alla som har talat till oss denna eftermiddag och för den vackra musik som har framförts av elever från BYU. Vi påminner bröderna om det allmänna prästernasmötet som börjar i konferenscentret ikväll klockan 18 Salt Lake City-tid. Tabernakelkörens utsändning i morgonbitti äger rum mellan 9.30 och 10 Salt Lake City-tid. Söndagsmorgens session följer direkt efter den utsändningen. Nu ska vi få nöjd att höra från Elster Russell M. Nelson i de 12 apostlarnas korum. Efter hans tal avslutar kören mötet med att sjunga Mer helighet giv mig. Tacksägelse får vi sedan av Elster J. Dion Cornish i det 70-års korum. Elster Nelson.
Dear brothers and sisters, I add my voice to that.
Kära bröder och systrar, jag lägger min röst till president Thomas S. Monson och andra i att lovorda de som har tackat ja till profetens förfrågan om fler värdiga missionärer. Nu sveper en tidigare oöverträffad våg av entusiasm för missionärsarbete över hela jorden. Allt sedan president Monsons historiska tillkännagivande i oktober förra året har tusentals äldster, systrar och par kallats. Och många fler förbereder sig. Nu får vi frågor som, vad ska vi göra med alla dessa missionärer? Svaret är enkelt. De ska göra det som missionärer alltid har gjort. De ska predika evangeliet. De kommer att välsigna den allsmäktige Gudens barn. Fler av er, unga män och kvinnor, kommer att rida på denna våg i er strävan att vara värdiga en missionskallelse. Ni ser detta som en våg av sanning och rättfärdighet. Ni ser er möjlighet att vara på toppen av den vågen. Ni tonåringar, ta till er nya studiekurs och undervisa varandra om Jesu Kristi lära. Nu är det er tur att förbereda er för att undervisa andra om Guds godhet. Unga män och kvinnor, er utbildning är väldigt viktig för oss, för er och för Gud. Om det är möjligt och ni vill gå på college eller universitet efter mission, uppmanar vi er att om möjligt ansöka till den skola ni önskar gå på innan ni påbörjar mission. Många skolor beviljar ett 18-30 månaders uppskov för blivande missionärer. Det gör det möjligt för er äldster och systrar att verka utan att oroa er för var ni ska påbörja er högre utbildning. Vi är mycket tacksamma för ledare på skolor som möjliggör att man planerar på det sättet. Ni föräldrar, lärare och andra, rid på vågen när ni förbereder vårt uppväxande släkte att bli värdiga att gå på mission. Under tiden kommer era exemplariska liv att fånga intresset hos era vänner och grannar. Var beredd att svara de som frågar er varför ni lever som ni gör. Var beredd att motivera det hopp och den glädje de ser i er. När sådana frågor kommer kan ni svara genom att säga, låt oss fråga missionärerna. De kan hjälpa oss. Om du vill kan jag vara med när missionärerna svarar på dina frågor och undervisar dig. Ni vuxna, rid på vågen för att få hjälp med den andliga, fysiska och ekonomiska förberedelsen av framtida missionärer. Att stoppa undan småmynt till spargrisen blir en del av ert sätt att leva. Ni äldre par, planera för den dag då ni kan gå på mission. Vi kommer att vara ytterst tacksamma för ert tjänande. Till dess kanske några av er kan skicka era pengar på mission genom att bidra till den allmänna missionärsfonden som president Monson föreslog i förmiddags. Allt fler utvalda män och deras kära makar rider på vågen när de kallas att presidera över kyrkans missioner. I detta tjänande kommer de att forma framtiden för både födda och ofödda generationer. Missionspresidenterna innehar nycklarna till missionärernas välfärd, säkerhet och framgång. Efter att ha rådgjort med stavs och distriktspresidenter i missionen ger varje missionspresident uppdrag till missionärerna att verka i specifika stavar, församlingar och grenar. Stavspresidenter och biskopar rider på vågen när de tillbringar allt mer tid med att intervjua blivande missionärer. Dessa prästerdomsledares nycklar ger dem ansvaret för missionsarbetet i deras enheter och de inspirerar medlemmar att delta. Bröder och systrar i varje församlingsråd börjar rida på vågen. I det rådet sitter församlingens missionsledare. Jag vill vända mig speciellt till var och en av er som är missionsledare i er församling. Ni har kallats av er biskop till att leda missionsarbetet i er församling och vissa av er är så framgångsrika att även en assistent har kallats för att hjälpa er. Tillsammans med andra i församlingsrådet hittar ni mindre aktiva medlemmar, familjer där inte alla är medlemmar och intresserade grannar. Ni har regelbundna möten med era heltidsmissionärer. Ni ger råd till och hjälper missionärerna. Snälla, hjälp dem att fylla sina planeringskalendrar med fokuserade och meningsfulla undervisningstillfällen. Det är ert ansvar. Ni har verkligen en nyckelroll i detta verks framgång. Om ni rider på vågen med tro och entusiasm kommer andra också att göra det. Ni som församlingens missionsledare är de som länkar samman medlemmar och missionärer i detta heliga arbete att rädda Guds barn. Våra nyfikna vänner och grannar som inte tillhör vår tro kan också rida på vågen. Vi uppmanar dem att behålla allt som är gott och sant i deras liv. Och vi inbjuder dem att ta emot mer, särskilt den underbara sanningen att familjer genom Guds eviga plan kan vara tillsammans för evigt. Denna våg av sanning och rättfärdighet är förunderlig. Den är inte skapad av människor. Den kommer från Herren som sa: jag ska påskynda mitt verk i dess tid. Denna våg hämtar kraft ur ett gudomligt tillkännagivande som gjordes för 193 år sedan. Det bestod endast av 7 ord. Denne är min älskade son. Hör honom. Den allsmäktige Gudens tillkännagivande presenterade den unge Josef Smith för Herren Jesus Kristus. Dessa 7 ord påbörjade återställelsen av hans evangelium. Varför? Därför att vår levande Gud är en kärleksfull Gud. Han vill att hans barn ska känna honom och Jesus Kristus som han har sänt. Och han vill att hans barn ska få odödlighet och evigt liv. I denna underbara avsikt undervisar våra missionärer om återställelsen. De vet att Herren för cirka 2000 år sedan upprättade sin kyrka. Efter hans korsfästelse och hans apostlars död ändrade människor på kyrkan och dess lära. Och sedan efter generationer av andligt mörker som förutsagts av tidigare profeter återupprättade vår himmelske fader och Jesus Kristus kyrkan dess lära och dess prästadömsmyndighet. På grund av den återställelsen är kunskap och viktiga förrättningar för frälsning och upphöjelse återigen tillgängliga för alla människor. Till sist kommer denna upphöjelse att låta var och en av oss att leva med våra familjer i Guds och Jesu Kristi närhet för evigt. Jag kan inte tala om återställelsen utan att bli ivrig. Detta historiska faktum är helt enkelt häpnadsväckande. Det är otroligt. Det får en att tappa andan. Är det inte fantastiskt att budbärare från himlen kom för att ge myndighet och kraft till detta verk? Vår evige fader och Jesus Kristus visade sig för profeten Joseph Smith flera gånger. De skickade också andra himmelska budbärare, var och en för ett särskilt ändamål. Till exempel, ängeln Moroni uppenbarade Mormons bok. Johannes Döparen återställde oranska prästadömet. Petrus, Jakob och Johannes återställde melkisediska prästadömet. Mose förlänade nycklarna till Israels insamling. Elias förlänade nycklarna till kunskap om Abraham. Elia återställde nycklarna till myndigheten att besegla. Dessutom gav återställelsen ytterligare kunskap som de heliga tidigare haft. Herren gav oss en ny helig skrift. Förutom Bibeln har vi nu Mormons bok, ännu ett Jesu Kristi testamente. Den är en uppteckning om profetior och den uppståndne Herrens verksamhet bland människorna i det forntida Amerika. Den förklarar Guds stora lyxalighetsplan, frälsningsplanen. Mormons bok överensstämmer helt med Bibeln. Båda dessa heliga uppteckningar befäster sanningen i Jesu Kristi evangelium och vikten av hans försoning. Återställelsen uppfyller många bibliska profetior. Till exempel profeterade Jesaja att Herrens hus ska stå fast grundad högst bland bergen. Mormonpionjärernas uttåg till bergen i västra Amerika är en fullbordande berättelse om offer och tro. Jesaja förutsade också att Gud ska göra underbara och förunderliga ting. Det håller nu på att uppfyllas genom det heliga verk som utförs av vår växande armé av missionärer. Gammaltestamentliga lärosatser om tionde har blivit återställda. Till följd av det får fler tionde betalare välsignelser på grund av sin lydnad. Hänvisningar till Melkisedek förtydligas av återställelsens skrifter. Profetior om att Josefs trästav, Mormons bok, och Juda trästav, Bibeln, skulle bli till en enda stav i Guds hand har nu fullbordats. Återställelsen förtydligar också Nya testamentets skrifter. Dess hänvisningar till dop för de döda kan nu förstås bättre. Förrättningar för våra avlidna förfäder utförs nu ställföreträdande i 141 tempel i hela världen. Det finns inget annat sätt att erbjuda frälsning för våra förfäder som dött utan kunskap om evangeliet. Johannes uppenbar en syn om en annan ängel som flög högst uppe på himlen som hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden var en förutsägelse om ängeln Moronis uppdrag och Mormons bok. Mormons bok står i återställelsens centrum. Den skrevs, bevarades och överlämnades under Herrens vägledning. Den översattes genom Guds gåva och kraft. Boken Läran och förbunden innehåller många ytterligare uppenbarelser som gavs till profeten Joseph Smith. Genom honom har vi fått fler sidor av helhetsskriften vi fått från någon annan profet. I vad som måste ha varit ett vemodigt ögonblick sa han till de heliga i Nauvoo: jag har aldrig sagt att jag var fullkomlig, men det finns inget oriktigt i de uppenbarelser jag har undervisat er om. Tillsammans inbjuder medlemmarna och missionärerna alla att få kunskap om Gud, om Jesus Kristus och om hans evangelium. Varje person som vill veta bör söka uppriktigt och be innerligt om en bekräftelse på att dessa ting är sanna. Sanningen kommer att uppenbaras genom den heliga andens kraft. Jag tackar Gud och hans son Jesus Kristus för återställelsen och dess kraft att skapa en underbar våg av sanning och rättfärdighet som reser sig över jorden. Må vi rida på denna våg och uppfylla Herrens befallning att predika evangeliet för alla nationer, släkten, tungomål och folk, ber jag i Jesu Kristi namn. Amen.
Our holy and eternal Father in heaven.
Vår helige och evige fader. Vi tackar dig för din kärlek och för din nåd. Och speciellt för din son Jesus Kristus. Vi tackar dig för förmånen att få ledas av levande profeter. Och vi tackar dig för de råd som vi har mottagit idag. Vi ber att du öppnar våra hjärtan och tankar för att förstå det vi har blivit lärda. Så att vi kan omvända oss och bli sådana som du vill att vi ska vara. Vi ber att du är med oss tills vi ses igen. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
This has been a broadcast of the 100...
Detta var en utsändning av den 183:e generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. Musiken framfördes av en kör sammansatt av studenter från Brigham Young-universitetet. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.